Välkommen till Tyresradion 91,4 MHz. Jag heter Karl-Olof Strand och brukar höras i Tyresradion för SeniorNet och ibland också för Lions. Men idag har jag tagit inspelningsutrustningen med mig och åkt hem till en av mina äldre vänner i Tyresö, Ingmar Lind. Ingmar Lind heter du. Ingmar är invandrad från Österbotten. Han har lärt många stockholmare köra buss. Han har överlevt en flygkrasch. Och han är en flitig besökare i en kyrka på Hammarbyhöjden där jag också har ett andligt hem. Och inte minst är Ingmar Tyresöbo. När kom du till Tyresö, Ingmar?
Vi kom till Tyresö den 22 januari 1963. När Sikvägen började vara inflyttningsklar. Så vi var den första hyresgästen på Sikvägen 12. Då bestod familjen utav 4 personer. Min hustru Märta. Och så 2 barn, en son Mikael, född 58, en dotter Nina som är född 62.
Och när flyttade du hit och vi sitter nu på Töresjövägen?
Nu bor vi ju här i Lindalen på Töresjövägen och hit flyttar vi 73. Mm. Så vi har ju hunnit bo in oss ordentligt här. Mm.
Du kommer, och det hör man ju på rösten då, från Österbotten. Och hur kom du till Sverige? Och vi kanske ska börja ännu längre tillbaks. Hur var uppväxten i Österbotten?
Vi kan ju börja i Österbotten, ja, eftersom du sa att jag kommer från Österbotten. Och det är till 50% sanning. Jag brukar skämtsamt säga att jag är en blandras.
Jaha.
Min mor var österbottning och vi bodde i mina 10 första år upp i Karleby i Österbotten. Den stad som tidigare kallades för Gamla Karleby och nu heter bara Karleby. Och min far var nylänning. Mm. Alltså, och Nyland ligger runt Helsingfors.
Jaha,
just så att han var av den rasen, brukar jag säga.
Mm.
Och de här två, de möttes i tiden när de gick på folkhögskola. Och det är ju ganska vanligt egentligen, var åtminstone på den tiden. Och då möttes de. Men österbottningar och nylänningar, det är som att blanda ihop en pitebo med en sörmlänning.
Ja.
Så ungefär. Men jag tror att ingen kan förstå det som inte har upplevt det.
Men Österbotten var ett väldigt svenskt landskap, en svensk del så att säga av Finland.
Ja.
Med det, svenska som språk och sådär.
Jag har ju svenska som modersmål och mina bägge föräldrar var finlandssvenskar. Och Österbotten, just kustremsan, var ju väldigt svensk.
Mm.
Däremot om man i Österbotten åker lite in i landet, 5-6 mil, då blir Österbotten finsktalande.
Mm. Bara så jag placerar Karleby, det ligger väl norr om Vasa, gör det?
Ja.
Ja, det ligger mellan Vasa och Uleåborg.
12-13 mil norr om Vasa ligger Karleby.
Mm.
Och för att jämföra med Sverige så ligger Umeå och Karleby exakt mitt för varann.
Mm, på samma breddgrad.
Ja.
Du är född 1932 och då hann du vara med om en besvärlig period i Finlands historia.
Ja, det kan man säga. Jag föddes 32, det minns jag väldigt lite utav.
Jag har bara, jag förstår det.
Jag har bara bilder utav den tiden. Men däremot så börjar ju minnet att vakna till medvetenhet när man blev i 5-årsåldern.
Mm.
Och då hann vi ju komma fram till 37 och det var ju en ganska bra tid i livet. Finland var kriget hade ju inte börjat då ännu. Och det var ganska, den här ekonomiska krisen som var i början på 30-talet och som inte jag hade någon känning utav, men som mina föräldrar visste om, den var ju över till stor del. Och det var ganska rikt, en rik tid innan kriget bröt ut.
Och sen kom kriget.
Kriget kom samma dag jag började skolan, den 1 september 1939. 39. Samma dag som vi skrevs in och började i klass 1. Så då bröt kriget ut, alltså mellan Tyskland och Polen. Och sen blev de närmaste 5 åren, präglades ju hela mitt och hela familjens liv utav kriget.
Mm.
Min far ryckte in och var i 5 år i stort sett, med små uppehåll, korta uppehåll, så var han i krigsfronten. Han var inte ute i främsta ledet. Han var utbildningsofficer, så han var lite grann bakom linjerna. Men han var där, och jag som så pass ung fick ju en känsla utav många gånger att man egentligen var utan far. För perioden var så långa emellan. Man kan säga att mitt liv började egentligen med att mina far och morföräldrar talade om, alltså det så kallade frihetskriget, när man gjorde sig fri från Ryssland på 1917-18.
Ja,
och man hade ju haft inbördeskrig, och det var den första kontakten jag fick med krig, var just föräldrarnas och farfars och morfars berättelse om inbördeskriget och dess fasor, som de menade var mycket värre än detta ställningskrig som kom senare. För inbördeskrig, då vet man aldrig var stridslinjerna är någonstans. Grannen kan tillhöra motståndsrörelsen. Och det var mycket fasor med den tiden.
Ja, sen kom du så småningom till Sverige.
Och då är klart att man kan ju ha sina undringar hur man hamnar här.
Ja.
Men det var väldigt vanligt att vi 30-talister, vi blev ju liksom, jag höll på att säga att vi blev mogna för yrkeslivet på 50-talets början. Då hade vi avslutat vår skolgång vid vår värnplikt. Och då var ju alltid frågan, vad ska jag ägna mig åt i min fortsatta levnad? Jag hade två vägar som jag valde mellan. Jag har ju alltid varit väldigt intresserad utav bilar och tekniska saker. Och det andra var, min far var ju lekmannapredikant, och också den vägen var frestande, så jag till och med skaffade ansökningsblanketter för att söka in på Johanne Lunds teologiska
institut
borta i Alvik, som det var. Idag så är ju Johanne Lunds teologiska högskola i Uppsala. Men då var det så olyckligt att min livsmentor, och som jag hade jobbat lite grann åt som chaufför, privatchaufför, biskop Max von Bonsdorf, han blev ledsen när jag skulle söka in på Johanne Lund. Och vi var så pass goda vänner, så jag hade svårt när jag märkte att han ansåg att det fanns tillräckligt med teologisk utbildning i Finland och att jag inte skulle måste gå över ån efter vatten.
Så han tyckte att du skulle stanna?
Han tyckte jag skulle stanna. Mm. Och jag tyckte inte likadant. Och då blev det då att jag mera sökte mig till ställen där jag kunde få jobb inom bilbranschen.
Mm, så det blev tekniken som...
Då blev det tekniken som tog över. Och man kan säga att anledningen till att jag hamnade i Umeå är några saker. Dels är det ju ofta kärleken. Mm. Min hustru Märta hade en syster i Sävar, strax norr om Umeå. Jaha. Och en typisk EFS och rosiniansk bygd. Och när jag undrade vart jag skulle ge mig iväg så sa hon, nog får du åka till min syster och svåger så tar de hand om dig. Och det var ju vänligt. Och det har jag dem mycket att tacka för.
Så genom dem blev du etablerad då i Umeå-trakten?
Jag blev adopterad utav dem där. Sen hade min far några år innan varit i Västerbotten och predikat. Och jag har ännu ett kallelse av distriktsföreståndaren i Västerbotten som hade kallat honom till en predikoresa i Västerbotten. Så han hade ju vänner där. Och det var väl ett skäl till att man hade fått vissa kontakter.
Mm. Mm.
Och sen så var ju det här med att varför man då for till Sverige för oss. Det var ju att språket, jag tillhör ju den sista generationen i Finland bland finlandssvenskan som inte läste i skolan landets huvudspråk, finska.
Ja, ja.
Och det är ju lite känsligt och tala om det, men det var ju så att på 30-talet så var ju språkstriderna i Finland. Och när jag växte upp och då under krigsåren, då var det inte så populärt med att stanna kvar i Finland.
Mm.
Vi hade läst alldeles för lite finska, så det var jobbigt. Då var det betydligt lättare att emigrera till ett land med ett språk som man hade gratis. Mm.
Ni lyssnar på Tyresradion, 91,4 MHz. Jag heter Carl-Olof Strand och jag sitter och pratar med Ingmar Lind som har just berättat om sin uppväxt i Österbotten och nu har vi närmat oss Sverige då. Och du blev alltså invandrare kan vi säga i Sverige då.
Ja, jag brukar säga det att jag är invandrare från Finland. Och då är ofta jag får en motkommentar. Nej, men du är väl ingen invandrare, du kommer ju bara från Finland.
Mm.
Men faktum var att vi var faktiskt invandrare, vi som kom. Vi kom till ett annat land med en annan kultur. Till ett land som inte hade samma upplevelser utav kriget som vi hade. Och det märkte man om man till exempel åkte till Norge, där norrmännen hade haft ungefär en liknande krigssituation som Finland. Då förstod vi varandra på ett annat. Så man var invandrare. Och det var inte alltid så lätt kan jag säga. Mm. Språket hade man kunde göra sig förstådd bra. Även om jag inte kunde på den tiden säga sju. Men nu går det bättre med åren.
Mm.
Problemet som nog ingen har tänkt på egentligen när vi kom som invandrare. Hur det kunde ta sig uttryck. Jag ville ta några exempel för att belysa hur man känslomässigt upplevde det här med invandringen. Jag kom ju med i kyrkliga sammanhang i Umeå ganska snart i och med att min far hade varit där och predikat. Och jag kände att jag också hörde hemma inom den lågkyrkliga rörelsen som då kallas för EFS eller Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Mm. Någonting som få människor egentligen vet vad det är för någonting.
Om man inte bor i de nordligaste länen, för då har man bättre kunnande om det.
Så är det. Men det fungerar bra där. Jag fick mycket uppgifter på en gång. Jag fick börja med söndagsskola och bibelklass som jag satt mycket värde på under flera år i Umeå. Det behövdes någon lekmanna medverkan i gudstjänsten. Alltså, det fanns många ställen utanför Umeå där man höll söndagsgudstjänster. Så jag har besökt många av byarna där och haft söndagsgudstjänster. Och det uppskattar jag. Och då fick jag lite tillfälle att utveckla mitt intresse för predikan. Och det var ju väldigt väl att komma in i en gemenskap. Men däremot så fungerar inte gemenskapen som man skulle ha kunnat tro. Jag tänker på speciellt, jag kom med ganska snart i en ungdomskör som var ganska livaktig inom EFS i Umeå på den tiden. Och det fungerar väldigt bra där med sångar, vännerna och kompisarna i kören. Men vad som inte fungerade och som gjorde att man kände en sorg och saknad i hjärtat, det var efter sångövningarna när ungdomarna i samma ålder som jag var själv, de samlades i klungor och så gick de hem och fika till varann och liksom hade en tajtare gemenskap. Mm. Och vad jag minns speciellt, det var när alla ungdomar hade gått i grupper hem till sig. Och det var naturligt, de sa, följ med hem och fika. Då kunde jag stå på trottoaren på Vasagatan utanför missionshuset. Jag stod där som en annan staty och jag undrar, vart tog de vägen?
Och, du känner igen det lite i invandrarens situation idag i Sverige då? Ja.
Det känner jag igen mig mycket väl. Jag tänker mycket på att hur just den sidan bör man passa på och ge uttryck för bland invandrarna. För det är en sak att tänka på invandrare och ge dem varma kläder och socker och sånt. Men gemenskapen, att de får komma och komma hem.
Men sen fick du över Märta till Sverige också, eller?
Märta, min hustru, kom ett halvår senare än jag över till Sävar. Och sen har vi levt ihop sen 1956. Ända tills för 3 månader sedan när hon dog. Mm. Vår familj, när vi flyttade till Tyresö, bestod ju då utav 4 personer, Märta och jag och våra 2 barn. Idag så är vi bara 2 kvar. Vår son dog för 4 år sedan, 52 år gammal, i cancer. Och min hustru Märta för 3 månader sedan i samma sjukdom. Mm.
Så kom du till Tyresö, eller ni kom till Tyresö då. Och här har du haft ett yrkesliv också i bilbranschen, kan vi väl säga.
Ja, jag började att jobba åt Georg Eidenstam som hade Tyresö trafikskola här, och han hade en skola in i stan, Enskild trafikskola, eller bilskola hette. Mm. Och jag jobbade åt honom i 4 år. Sen startade jag eget i 1967 i Hökarängen, och så startade jag en skola till i Sköndal 1969. Mm. Så vi hade 2 skolor samtidigt. Och vi utbildade allting från motorcykel om man kan säga, ända upp till våran son. Han blev ju flyglärare.
Ja, just det.
Så att vi hade hela vägen alla bokstäver i körkortet, tung lastbil med släp, buss.
Mm.
Och
men Mikael utbildade flyglärare också.
Ja.
Aha.
Och
vi så hade ni hade det i företaget alltså, att ni utbildade flygare kan man
ja,
säga.
Ja, just det.
Ja, Mikael blev ju SAS-pilot va? Eller?
Ja,
innan
Mikael fick ju flygeriet. Jag vet inte egentligen hur flyget och med de ryska bombplanen som gjorde att jag fick och min bror fick flygintresse. Men vi började väldigt tidigt och min bror skaffade väldigt snart.
Mm.
Han började jobba inom flyget och blev flygtrafikledare. Och han på Fädernegården i Sibbo utanför Helsingfors så byggde vi ett eget flygstråk och han köpte rätt snart flygmaskin. Så där med flygeriet kom tidigt in i våra liv.
Mm.
Till och med innan man får börja flyga för sig själv. Men när man är ivrig och flygtokig så då flyger man bara så länge det går. Våran son Mikael som sen blev SAS-pilot, han hade jag med redan när han var bara 3 månader, så hade jag med honom i baksäte. Så han kom in i flygeriet.
Den vägen. Du flög själv då också?
Ja.
Ja. Och det var då broderns privatflygplan som du flög med där. Mm.
Och sen var det...
Men sen hände någonting mycket tragiskt med detta flygeri kan vi säga.
Mm. Det kan man säga, ja. 1990 den 6 januari en så fuktig dag, det är 25 år sedan.
Just det.
Så skulle vi som vi brukar när anden föll på så brukar vi ta flygplanet som stod på Lagårdsbacken hemma och så hör jag att han startar upp flygmaskin och jag var på väg att gå ut på en promenad. Men flygeriet tog över och jag vände om och gick tillbaka. Och så bestämde vi oss för att vi skulle ta en flygtur. Och det blev en olycklig flygtur för det hade frusit klar is på vingarna på natten. Klar is är sånt som ju ibland kan falla på bilar och på vägar. Och det är svårt att skilja ut klar isen. Det såg man att SAS fick ju samma problem några år senare.
Gottröra.
I Gottröra. Och efter det bestämde sig SAS-ledningen att en besättningsman, en deras styrman eller kapten, före varje start skulle gå ut och sätta handen på vingen eller på någon annan metalldel för att känna om det var is. Det är det enda absolut säkra sättet att veta. Och hade vi gjort det, då hade vi märkt att vi hade klar is på de tjockaste ställen upp till 5 mm is. Mm. Och då får man ingen lyftkraft när man sen... Och vi startade och kom väl upp i några hundra meter och så dök planet med nosen före i backen och det är svårt att klara sig helt skinnad ifrån en sån färd. Min bror dog och jag överlever och lever ännu idag med många sviter efter den olyckan. Mm. Jag kommer aldrig att bli helt återställd.
Mm.
Jag låg i 6 månader i ett streck på 5 olika sjukhus. Opererades var 6:e vecka. Och ja.
Mm. Du bröt bägge fotlederna bland annat. Och,
ja, bägge fotlederna.
Mm.
Mycket skador i övrigt.
Du har en stark gudstro, tycker jag man har märkt genom åren. Har du kunnat bevara den under, med de här svårigheterna du har mött, till exempel under med den här olyckan och ja, mycket stöd till exempel och sådär?
Ja, det har aldrig varit något problem för mig. Jag brukar säga att jag är väl inte riktigt som en vanlig människa, för att jag har aldrig brottats med tvivel som många man hör, många kristna säger att tvivlet anfäktar dem. Det är klart att jag har undrat över saker och ting, men aldrig den meningen att jag skulle lämna tro. Däremot vägen till tro var ganska mödosam för mig. Därför att vara ett predikantsson är väl ungefär som många prästbarn vittnar om. Många tror att det ska vara en lätt väg för ett prästbarn eller predikantbarn som har hört så mycket och varit med om så mycket, att det ska vara en lätt väg. Och nu tänker jag på en speciellt tillfälle när jag bara var 5 år. Då fanns ingen tv, vi hade ännu knappt köpt radio i familjen. Det enda vi barn egentligen fick vara med om, det var dessa ständiga möten av olika slag. Och eftersom min mor då var predikantfru, så hörde till saken att hon skulle i möjligaste mån vara nästan med på allting som före var. Och det som präglar en mest egentligen i de tidiga åren, det är ju rätt underligt när man tänker på det, var att man lärde sig litanian, alltså en mässång som man ofta sjunger i påsktiden. Jag minns när vi lekte pojkar tillsammans, så lekte vi ofta gudstjänster. Och jag minns ännu platsen och björken som jag klättrade upp i. Och jag vet inte varför jag alltid hamnade i den situation. Och jag satt upp i björken och sjöng litanian: förbarma dig, milde Herre Gud, för ond bråd död, för den eviga döden. Så sitter man som 5-åring upp i en björk och sjunger. Och så svarar grabbarna som satt nedanför, så svarar de litanian då, att ja, bevara oss milde Herre Gud.
Så ni,
vi lekte gudstjänst.
Gudstjänst, ja. Jag har faktiskt varit med om det också. Jag har ju en liknande uppväxt, kan man ju kanske säga, som det. Och jag vet hur jag och min syster lekte begravning bland annat.
Ja.
På golvet hemma i rummet. Du har liksom jag varit engagerad och är fortfarande i Hammarbykyrkan. Ligger på Hammarbyhöjden. Kom du med där redan från start när du kom till Stockholm?
Nej, det gjorde vi inte. Vi gick ganska mycket i Finska kyrkan på Slottsbacken vid den tiden. Och vi var också mycket med här ute i Tyresö. Och då var en kyrkoherde här som hette Engström, flyttade sen ner till Skåne. Och på den tiden var vi mycket med. Och då var den här lilla vandringskyrkan här ute vid Bollmora.
Nästan där ni bor, ja, just det.
Ja, den var ju nästan granne med oss här.
Det är kyrkogården här.
Och jag till och med när den sedan togs ur bruk hade jag en idé med, tillsammans med en god vän, Karl-Erik Westman, som är död, att vi skulle starta en EFS-förening där här ute. Och lyckligtvis så gjorde vi inte det, för att det är många problem av ekonomisk art. Men vi trivdes i kyrkan, den låg nära till här.
Men sen blev det Hammarbykyrkan.
Sen blev det Hammarbykyrkan, och då kan man ju undra varför hamnar man i Hammarbykyrkan uppe på Hammarbyhöjden. Jo, det var ju en helt ny kyrka vi var med från början, medan det inte fanns någon kyrka där. utan man hade gudstjänsterna i skolan ner på nedanför Hammarbyhöjden. Och sen så småningom så byggdes kyrkan 1968 och invigdes 1969 på hösten. Och då var det så att den prästman som då tog över ledarskapet där, Jan Sundberg, han hade en son som hette
Christer, var det, va?
Nej, Christer var det, men sen han som kallades för Tjotte. Men han hette väl
Thomas heter han.
Och han var lika gammal som våran son. Thomas hade ingen kamrat i den åldern. Och då frågade han om inte Mikael kunde komma och bli kompis.
Mm.
Och de var kompisar ända tills Mikael avled. Mm. Och skulle väl ha varit fortsättningsvis. De gifte sig sedan med varsin syster ifrån Bitebygden. Och jag förstår att Carl Olof tyckte att det var ett bra val, och det tyckte jag också.
Ja, jag har ju mina rötter i Piteå, precis. Ja, ja, detta då om din tro och om Hammarbykyrkan. Nu behöver vi kanske avrunda det här. Du är nu 83 år då?
Jag är 83 år, nyss fyllda.
Själv är jag 70. Har du några goda råd till en person som är på väg att åldras när det gäller åldrandet?
Det är ju en lång resa att bli 83 år. Och då tänker man ju egentligen genom hela resan, hur den har börjat och hur den har varit.
Mm.
Och man kan säga att den har ju blivit bättre och bättre med åren. Det är inte så att man upplever, trots sjukdomar jag har haft, ja, detta med flygolyckan var ju ingen sjukdom.
Nej.
Man kan säga flygintresset var i och för sig en sjukdom. Jag led mycket om jag inte kunde flyga.
Mm.
Men sen har jag haft cancer och jag har haft hjärtinfarkt och alla sådana här vanliga sjukdomar. Men man kan säga att livet har förbättrats, alltså kvalitativt. Nu är friheten betydligt större, och jag minns en gudstjänst i finska kyrkan på 70-talet. En predikant som talade om nåden, det som ju var särpräglat för EFS. Mm. Och den rosenianska kristenheten.
Ja, precis.
Det var någonting som förändrades i den här predikan när den finlandssvenske prästen talade om nåden där. Och han liknade Guds nåd vid Guds välbehag.
Mm.
Alltså inte att nåden betydde just detta att bli benådad, utan att Guds nåd var Guds ständiga välbehag. Alltså Gud vill ständigt i alla livets skiften, alltså vill vårt bästa. Mm. Han vill det som är gott och det som är bra. Och vi får njuta utav det.
Mm. Och det får du leva på också de år som återstår. Vi har lyssnat på Ingmar Lind, bosatt på Törresjövägen i Tyresö. Jag som har försökt att intervjua honom heter Carl-Olof Strand. Tack för oss.